Hör du, Mårten?
Ja, Sonja.
Minns du från din skoltid någon som skulle ha varit öppet homosexuell?
Jag gick ju i skola främst då på 80-talet. Det kanske inte var lika öppet skulle jag säga då som det kanske, jag hoppas att det har blivit idag. Men nej, jag kan inte säga att jag kommer ihåg en endaste person som skulle ha öppet talat om att den är, eller varit du med att den är liksom homosexuell. Klart att man kanske tänkte att någon är, men man sa det nog aldrig själv, vet du, högt. Men nej, jag har ingen erfarenhet av något sånt. Hur är det med dig?
Jag har inte heller. Då har jag gått i skola mellan 87 och 99, om vi talar om lågstadie, högstadie, gymnasie. Inte för att det kanske skulle ha haft någon betydelse heller. Folk var hemskt olika och så här, men man diskuterar heller aldrig folks sexuella läggning på det sättet. Jag har en sån här känsla, åtminstone när jag har kommit i kontakt med unga personer i dagens läge, att folk är mycket mer så där öppna kring det här. Och kanske man är lite tryggare. Men det handlar ju så om skolan och omgivningen och de kompisar som man har. Det är ju inte någonting som man kan säga att det är allmänt för alla ställen. Utan det handlar ju nog om små klickar här och där. Men
vi ska tala lite om det här idag och vi ska försöka få reda på av våra gäster att är vi mer toleranta och öppna idag än vi kanske har varit någon tidigare. Ni lyssnar alltså på Efter 9 här tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och det här programmet så handlar ju ofta om utmaningar och idag ska det alltså inte handla om en utmaning som vi har gett åt någon utan den här utmaningen. Om att komma ut helt enkelt, som ju många tampas med än idag.
Och veckans utmanande hör vi här.
Man blev mera som utpekad i högstadiet. Även om jag aldrig sa det, så blev man helt bara personlighetsmässigt och så här utpekad.
Idag ska vi alltså tala om att komma ut och vara öppen med sin sexuella läggning. Veckans gäst idag är William Fagerström. Han är 18 år gammal och för drygt ett år sedan beslöt han sig för att öppet berätta om sin homosexualitet. En hurdan utmaning är det frågan om egentligen och vad är det för en process som ligger bakom ett beslut att sen tala öppet och allt som man funderar på i en sån situation.
Och lite senare i det här programmet så kommer vi också att få träffa en person som kanske kan svara på det här med att vara öppna och toleranta, som kanske har lite mera syn på hur det har sett ut under åren, nämligen skådespelaren Simon Heger som är med oss idag i egenskap av en sorts expert eller erfarenhetsexpert helt enkelt eftersom han själv har gått igenom det här och numera åker han dessutom runt i skolor och pratar om sexualitet och vikten av att våga visa sitt sanna jag.
Nu ska vi välkomna William Fagerström. Hjärtligt välkommen till Efter 9, William Fagerström.
Tack.
Du är alltså 18 år och för ett år sedan så bestämde du dig för att vara öppen kring din homosexualitet.
Det är ännu också idag sådär, jag tycker inte om ordet bög så jag säger gay. Jag är gay eller homo. Och det är alltid sådant att måste jag säga det, men tydligen för att klargöra den här situationen så säger jag det. Till exempel om några kompisars någon släkting att tror att jag är ihop med männen så kanske jag säger att jag är inte ihop och sen är de så här att ni borde bli ihop sen är så att ja men vi blir inte för att jag är bög. Punkt. Det här var kanske lite karikerat men jag tror att liksom, det finns liknande situationer.
När var första gången som du sa högt åt någon att
högt åt någon?
Eller liksom ja, jag vet hur jag ska förklara men att den, när du
kommer ut.
Först, ja, eller liksom att nu vågar du säga det för första gången åt någon.
Okej, jag tror att det måste ha varit liksom, jag tror att jag har kommit ut första gången som bi. Det här är en väldigt typisk väg dessutom. Vet. Jag har flera kompisar som har sagt att jag har kommit ut som bi, men till slut så är jag nog liksom 100% homosexuell eller någonting annat. Man kan också liksom, kanske i något skede tänka att man är bi. Men jag tror att det var till en kompis som jag litar på jättemycket på nian redan. Men jag tror att det sen ordentligt på, kanske typ var det på gymnasieettan eller på, så sa jag att mamma ordentligt. Vi var ju tillsammans i Tokmanni. Och det var så här, jag orkar inte mera. När du säger det. Och mamma bara, okej. Saken är klar. Men sen talar vi inte om det. Men det stör inte någonting heller. Vi tar tala om det sen efter. Och sen har jag senare kommit ut till henne med så där, att jag är helt homo. mamma är helt fine med det. Eller hon har inte, vi har inte diskuterat det desto mer, så jag tror inte att det är något problem med det.
Mm. No, hur länge, jag vet inte om det här är en dum fråga att ställa.
Ställ på.
Ja,
det finns inga dumma frågor. Det är bättre att, jag tycker att det är bättre att man frågar än att man försöker grubbla för sig själv eller övertänka eller något liknande. För jag har bara märkt att om man inte vet så ska man fråga.
Mm, precis, ja. Och det här är ju ett radioprogram där vi nu diskuterar ämnen, så att i princip så är det helt bra med frågor. Nej, men alltså, har du alltid vetat det?
Nej, jag har inte alltid vetat det. Jag har insett det kanske ungefär första gången så där på sexan. Men då har jag blockat det ganska hårt. Men jag har ju varit ihop med en av mina jättegoda vänner på lågstadiet. Jag har försökt pussa min andra goda vän på i förskolan, så det har inte varit så klart och tydligt, utan jag har insett det på sexan, var det så att, ja, kanske nej, kanske nej, kanske inte. Och sen har det varit en sån process att ungefär 2008 så har jag nekat det, sen på 9 så orkar jag inte mera. Jag kommer alltså från Sibbo, och det är relativt liksom fine där, men där finns vissa gäng och vissa grupperingar och sånt här som då, när jag gick där nu i skolan, så då var det ganska sådär instängt och att man inte kanske kom ut. Alltså jag kom aldrig liksom direkt ut heller på 9 till någon i skolan. Att det har först efter det blivit. Jag har insett det ungefär ordentligt på 9.
Mm. Mm. Så ganska länge har du gått omkring och burit det helt för dig själv utan att alls dela med dig någonting?
Ja.
Då när du själv så att säga insåg och vad var du med det, att du är homosexuell. Mm. Så har du haft sådana stunder där du tänkte att du vill inte säga det här åt någon?
Jag tror att jag har haft, alltså det var till exempel mina syskon. Så jag har 2 syskon som är äldre än jag. De är båda över 30 och de har liksom ganska länge varit en sån där stor liksom rollfigur i mitt liv. Men det tog jättelänge just för dem för mig att komma ut just specifikt. Och sen just det att komma ut är alltid svårt. Och till exempel just så att om man har någon att man är rädd att man tappar en bra relation. Eller en fungerande relation. Det behöver inte alltid vara bra, den kan vara fungerande och den kan vara viktig. Men att man är rädd att man förlorar den. Att mamma vet jag att jag var inte rädd för att min mamma är på något sätt sån lugn karaktär av sig. Syskonen så tror jag att jag var mera stressad. Men för att, där finns lite sådana här orsaker som har kommit med tiden. Men de har aldrig uttryckt någonting emot mig om saken. Så där höll jag ingenting illa. Och det var tror jag... På första veckan av gymnasiet när någon frågade så var jag redan sådär att William, vad är du? Jag bara, oj hej, jag har talat med dig typ 2 gånger. Men det är helt okej, för att det är liksom, det här är hur man lär känna varandra. Men jag säger att jag är bi, men jag tror att jag är nog helt homosexuell. Att det är ungefär hur jag började på gymnasiet. Och sen var jag typ efter en månad så att, ja alla, jag är helt homosexuell. Och de bara, ja vi visste det.
Ja, så det var ingen liksom grej sen sist och slutligen? Eller hur var reaktionen sådär ur din vinkel?
Alltså gymnasiet var det ingen grej. Det var liksom, ingen hade någonting emot det. Och det var också för att jag kom till Helsingfors gymnasiet. Jag går alltså i Töle. Där så tror jag att det var ingen grej. Att jag har blivit mera den där liksom människan bland alla andra. Hur ska vi säga det här? Att man blev mera som... utpekad i högstadiet. Även om jag aldrig sa det så blev man helt bara personlighetsmässigt och så här utpekad. För de hade sina aningar som det kanske blev sanna, men men att det fanns någon sort av sån där utpekande i högstadiet, men i gymnasiet så känner jag mig mer liksom bland alla. För det är också så där att i gymnasiet så kanske alla får uttrycka sig mera.
Mm. Blev det en utpekning liksom i högstadiet som var nästan lite som en mobbning då, eller?
Det var inte kanske sån, men det var mer en sån där, liksom, jag blev outad och det hade också andra orsaker, men man blev outad med många saker. Och sen också var det vissa människor som man hörde i gångarna använda som självsord, helt som homo och sånt här. Så jag tror att liksom, det var också sånt varför jag inte kom någonsin ut i högstadiet.
Mm.
Vi talar ju här lite i början av det här programmet med Sonja om det här med tolerans och öppenhet. Hur upplever du att klimatet är för tillfället?
Jag tror att det beror lite på vart du är. Jag är med i Regnbågshankan och då var jag var på kulturkarnevalen och där var mycket ungdomar, mycket yngre än jag, och de går på högstadiet och de berättade att de skulle just behöva en, vi har på Regnbågshankan en sån här att vi går och föreläser om liksom HBTQ+ saker och de klagar just på att de behöver till sina skolor det här med föreläsningar, för där är så mycket liksom instängdhet och det är just den där jätte liksom inåtvända vyer och de är inte alls öppna. Och vi fick också någon e-post från ett inte en gymnasie men en studerande från ett gymnasie. Han hade då använt, vad heter det nu, skolans e-post och skickat väldigt aggressiva meddelanden åt oss. Och väldigt opassande saker. Mm-hmm. Men det tog sen tag i det, så allt är nu bättre. Men det är ändå jätteilla att få höra från mindre orter specifikt som hänt.
Mm. Det är lite annan värld när det är frågan om en mindre ort. Och det tror jag att egentligen vår nästa gäst vet lite mera om. Mm. Det tycker jag vi ska bjuda in skådespelaren Simon Häger.
Simon Häger, ja, som dessutom är lite här i form av erfarenhetsexpert, eftersom han också själv har varit med om det här och också åker runt i skolor nu och pratar om sin och andras sexualitet och vikten av att våga visa sitt sanna jag. Vi ska välkomna honom hit nu. Hjärtligt välkommen med till FN9, skådespelare Simon Häger.
Tackar.
Du har suttit och lyssnat på vår diskussion här tillsammans med William. Mm. Så här spontant, vad väckte det för tankar hos dig när du hörde hans berättelse?
Ja, jag reflekterar över att när jag satt där och lyssnade så mitt hjärta började slå hårdare. Och jag tänkte att är det att jag ska in till studion här, eller är det att det här berör mig? Det är väl kanske både och, tror jag. Det tar mig tillbaka till högstadietiden också, det som du pratar om. Och när jag själv var 18 år. Jag kom ju ut först 10 år senare. Jag var 28 år när jag kom ut i teaterhögskolan. Och sen det som slog mig var att det har blivit bättre. Många saker. Bland annat jag bidrar till att det blir bättre, vill jag tro, genom att fara runt i skolor. Att åka runt till skolor och prata om de här sakerna. Och det gör väl du också?
Eller hur är det? Jag har inte ännu gjort det, men jag väntar på att göra det. Och det är faktiskt, när du säger det där, så det är faktiskt jätteviktigt jobb du gör. Mm. Egentligen, för att jag tror att det har också bidragit det att vi har haft i skolor, eller vissa av våra skolor som jag har gått i, så har vi haft av de här föreläsarna. De är alltid jätteviktiga. Mm. Och de är alltid jättebra, till och med. Alltid behöver det inte heller handla om att komma ut, utan det kan vara en bisats som personen säger någonstans. Mm. Och sen kan det handla om något helt annat, men jag tycker att det är jätteviktigt alltid att,
vad roligt,
att det finns av de här.
Tack, det är viktigt att höra också.
Ja. Men upplever du, Simon, att det kanske inte var lika lätt för dig?
Ja, jag kan tro så här, om man pratar om de inre processerna som kanske inte syns utåt, så är de kanske nog ganska lika med tvivel och önskningar och så vidare. Det kan jag tro, det är min gissning.
Ja. Har du haft den där önskan om att du inte skulle vara bög i något skede när du har haft den här processen, när du har insett att jag är, men jag vill inte vara?
Absolut. Ja. Det var ju starkt så inom mig, och jag hade ju beslutit mig för att jag kommer aldrig att komma ut. Jag var ungefär 12 års ålder när jag, som det är normalt i puberteten, att ens sexualitet väcks till liv oavsett vilken sexuell läggning man är född med. Men då var det ju så här att jag började ana det, att jag är homosexuell. Men sen när det var liksom stod klart för mig så där i övre tonåren, så var jag att absolut, jag kommer aldrig ut, att jag ska, till först hade jag ju tänkt att jag ska ha fru och barn och alltihopa det här, precis som alla andra, och jag ska be till Gud att han gör mig frisk, och bara jag ber och lever i celibat och avhållsamhet, så då blir jag frisk. Mm. Och jag höll på det där sättet, vilket jag ger liksom men för livet, som man absolut genom terapi och så vidare och mycket stöd så kommer vidare, men att det var nog svårt på det sättet. Där tänker jag att det var ganska lika, även om du kanske inte har haft den religiösa biten.
Jag har haft det andra med att jag har fru och barn och allt det här, det har jag haft.
Och när jag insåg att jag inte kan bli heterosexuell, så då bestämde jag mig att jag lever i celibat avhållsamhet resten av mitt liv, vilket ju är fruktansvärt, att liksom, för jag är en normal människa som också vill ha kärlek och sexualitet och sex i mitt liv, så precis som andra människor, oavsett vilken sexuell läggning man är född med, som sagt.
Du har gått omkring och liksom dämpa en så stor del av din personlighet från en ganska ung ålder till ganska lång tid.
Ja, det gjorde jag.
Du kände att du måste göra så här, att du inte kunde man har upplevt.
Ja, tiderna var annorlunda på något sätt, upplever jag. Det här är ju 20-25 år sedan nu, sedan jag gick i högstadiet och det där... för min del så, jag minns inte att det talades om homosexualitet eller annan sexuell läggning än heterosexualitet. Lite kunde det i sexualundervisningen benämnas någon liten grej nog, och absolut inte dömande där på något vis eller att det är fel. Men det talades inte om det. Det fanns inga förebilder, tyckte jag, förrän det så småningom då Jonas Gardell och sådana här offentliga personer. Så det där, men att annars inte var det i högstadiet heller någon som kom och informerade och pratade. Så att det var tyst om det, och det var, hörde jag någonsin något om annan sexuell läggning än heterosexualitet? Så det var alltid negativt. Det var alltid, men Vittu, han är ju bög han. Just sådana ord kunde man säga. Först Vittu och sen han är ju bög.
Mm.
Det fanns ju människor också där i min hemstad som man anade att vara homosexuella. Men det talades inte om det. Och människor som levde hela sitt liv i skåpet och aldrig kom ut. Och det är illa, det gör illa till en människa att leva på det sättet.
Din hemstad, alltså Nykarleby.
Jag vet inte hur situationen var här då på 90-talet i de här större städerna. Men där var det... Man talade inte om det. Det var på något vis... Ja, det fanns inte, tyckte jag. Sådär. Det enda jag vet så är att 2005 flyttade jag hit. Och ett år efter det var det väl ungefär. Så då kom jag ut på Teaterhögskolan. Och där på Teaterhögskolan var det ju en helt annan värld. Det var ju... Ingen som tyckte att det var något konstigt eller någonting, och det var verkligen, så Teaterhögskolan för mig innebar ju inte bara en bra utbildning som jag tycker, utan också en personlig sak. Jag undrar om jag någonsin ska komma ut om jag inte skulle ha börjat där, jag vet inte. Skulle jag ha blivit en sån här människa som lever i skåpet tills jag är 70-80 år och dör med den där hemligheten? Det skulle ha varit hemskt i så fall. Ibland tänker jag att jag kanske inte skulle ha överlevt om jag inte skulle ha fått komma ut, för det är viktigt.
Det är viktigt. Ja. Det är en grym tragedi om man inte har möjlighet eller kan göra det.
Jag tänkte säga just om det där med att, för att det verkligen gräver om man håller det inom sig, så det gräver i ens personlighet. Mm. Men sen ska jag nu inflika med det att när du får till teaterhögskolan, så själv har jag varit med 3 år i amatörteater och hållit på med diverse små teaterprojekt. Så det känns någonting i den formen av liksom uttryckande är på något sätt jättebefriande.
Mm.
Och även om liksom, och det liksom hjälper en också, tycker jag. För man får, för det är ju, sexualitet är ju inte heller bara att liksom, det handlar inte bara om vem du ska knulla med eller vem du ska hångla med eller någonting sånt, utan det är också kanske samtidigt så om du döljer det så trycker du ner också kanske en del av din personlighet och din, liksom din förmåga av att uttrycka dig själv. Som en av mina jättegoda kompisar Frida sa en dag, att hon tycker att jag har lyckats på något sätt blomstra i gymnasiet mer än liksom i högstadiet. Att för att jag kände mig mer nedtryckt där, och sen blev liksom, det blev mer öppet och man kunde socialisera på ett annat sätt och sånt här.
Vad tycker ni överlag om det här uttrycket att komma ut? Jag menar, på ett sätt så borde man ju inte behöva göra något sånt, utan alla borde få bara så som det är, och man skulle inte behöva göra något nummer av det.
Ja, jag tycker att det är jättedumt att man måste alltid uttrycka det på något sätt. Jag tycker att det är på det sättet onödigt. Det borde ju bli en självklar sak, men det har inte tydligen ännu blivit.
Simon, du som åker omkring då till skolor och berättar om det här och om din resa. Och du brukar ge eleverna då möjlighet att ställa dig frågor. Att det är så här öppen dialog gällande kring saker. Alltså, vad brukar det oftast ställas för frågor? Vad är så här typiska, vanliga?
Det varierar väl lite. Men för det första så tycker jag att ofta har de så väldigt fina frågor och alltså snälla frågor, tycker jag. Jag vet inte varför, men jag har tänkt ibland att de skulle fråga mycket om sex och sånt. Men det gör de inte. Och till exempel en fråga var att hur känns det att veta att alla vet? Och det tycker jag är en fin fråga.
Mm.
Och då brukar jag svara, det känns bra. Det känns ju toppen bra att alla vet att jag är homosexuell. Det behöver, och jag har ju haft ett privilegium i och med mitt yrke också, så har jag medverkat i tv och tidningar och radio som jag gör nu också. Och där också prata om de här frågorna. Kunna outa mig pang, att folks förväntningar eller folks uppfattning om att jag har du någon flickvän nu då, eller till exempel som det var i tonåren för mig, alltså att man utgick från att alla är heterosexuella, och det är ju jättejobbigt.
Mm.
Och så det där, den frågan slipper man ju flera som vet. Nå, idag har jag nog inte så stora problem om någon frågar det, så brukar jag säga att jag har haft två pojkvänner, men tyvärr har det tagit slut, så att vi får nu se vad som händer, till exempel.
Mm.
Finns det folk, Simon, i ditt liv, eller har det funnits sådana som fortfarande inte accepterar det här?
Inte som är mig nära, inte människor som är, jag umgås inte, och när jag kom ut så var de flesta, alltså 99% var ju bara så att oj vad bra att nu förstår vi. Nu, som en vän sa till mig att det är så mycket bitar som faller på plats, sa han, när han det där, jag berättade för honom.
Och det var ju ganska många bitar som föll på plats antagligen.
Det var så många bitar som man höll på att bli tokig när de föll på plats. Att det var liksom kaos.
Mm.
Det är ju lite så att alla möjliga bitar faller på plats.
Ja.
Och man blir där och pusslar med det här. Och för det är ju som du säger, att tänker jag också, att det handlar ju inte bara om ens, liksom, vem man har sex med eller vem man vill älska och leva sitt liv med, utan det handlar om ens identitet.
Mm.
Och jag har varit med om, alltså för 20 år sedan då, där i Nykarleby, där var en man, jag var då 20 och han var 50 år. Han gjorde sexuella närmanden på mig. Men han kom aldrig ut. Och jag försökte tala med honom om den här saken. Jag försökte alltså som vuxen, jag förträngde ju det som hände. Under många år. Men sen när jag gick i terapi, så då kom det upp. Och då försökte jag konfrontera honom, eller vänligt diskutera med honom per mail vad som hände och hur jag upplevde det, den där saken. Han förnekade totalt. Han kunde inte ta det här att han har gjort det där, och det var ändå saker som han, jag tänker att man borde minnas om man tar någon annan människa på kön och håller fast den där människan och försöker, så som han gjorde med mig. Nej, att jag minns ingenting om det där. Jag ber om ursäkt om jag gjort någonting fel, men jag har aldrig gjort något sexuellt med någon människa. Och på det sättet var det. Och den sista gången vi talades vid, det var faktiskt fjol, alltså sommaren 2018, så kom han vid ett tillfälle och frågade mig att det är allt bra mellan oss nu, Simon. Så sa jag åt honom att nej, vet du, det är nog inte. Att du säger att du inte minns någonting. Nej, jag minns ingenting. Och han refererade till sist så här, men hur kan du inte minnas det? Att jag försökte slita mig lös ur ditt grepp och bet dig i handen. Usch, det där måste vara några mörka sidor hos mig som jag inte känner till. Så sa han. Har man en sån syn på sig själv och på sin sexualitet, någonting som man är född med, någonting som man är helt normalt, så jag tror att det är just på det där sättet som det blir.
Mm.
Du får något fel, så du förgriper dig kanske på någon till sist, eller någonting händer.
Mm.
Och sen förnekar du det, och han hade ju sån ångest över det, det såg jag ju. Han liksom bad, jag ber om ursäkt, jag ber om förlåtelse om jag har gjort någonting, men jag minns ingenting. Det är ju liksom, vilket liv att leva.
Och att måste förtränga någonting.
Ja, att måste förtränga det där. Och han var en människa som var kommunalpolitiskt aktiv. Han var aktiv inom kultur och en väldigt ansedd människa som många såg upp till och ser upp till, säkert än i denna dag, och frid över hans minne. Men jag menar, han skulle ju haft en makt också att kunna vara öppen och säga, prata om de här sakerna på ett, som skulle ha gjort så mycket för honom, men också för många andra. Men tänk att leva ett helt liv bara och kväva sig själv på det där sättet, det är ju, så får det inte vara. Nej. Därför måste vi prata om de här sakerna.
Därför måste vi prata.
Ja. Därför det... måste vi vara i radio, i tv, och skolor och tidningar everywhere och säga att det här är helt normalt, det är inget konstigt.
Precis, och det skulle vara liksom lika naturligt som vad som helst från en väldigt ung ålder, så att man får förverkliga sig själv och den man är, att det inte liksom bromsar upp på grund av att, att man inte kan komma ut, eller vad man vill kalla det.
Ja. Men, att komma ut, det är ju som du säger, om man talar om det uttrycket, så alltså det vi behöver väl ha någon vokabulär ännu denna dag för det här fenomenet, så att säga. Men jag hoppas och vill tro att det ska komma en tid när vi inte behöver säga att jag kommer ut, utan, och det handlar ju om, tror jag, människors sätt att förhålla sig till det faktum att människor föds med många olika sexuella läggningar.
Yep.
Alltså det finns en variation av, av det. Att man inte utgår från att alla är heterosexuella. För det är ju där problemet är. Och det kan vara en så enkel sak så att man säger, ja, om man nu vill fråga att om någon lever ensam eller inte eller har någon partner, att man frågar att har du någon partner då? Eller?
Mm. Partner är bra, ett bra ord.
Jag tycker det också är alltid så när någon säger just sådär, att har du flickvän? Jag skulle säga, kan vi bara använda uttrycket partner om att vi inte antar det.
Mm.
Man ska inte anta någonting. Även om kanske heterosexualitet är en majoritet. Vad vi vet. Det kan ju finnas såklart att det finns att alla eller många har lite bidrag och liknande. Mm. Men även om det är majoritet så betyder det ju inte att alla är det.
Mm.
Och jag har märkt det här med att komma ut. Så det är ännu också, jag har vissa väldigt nära kompisar som de har kommit ut till sina vänner, men de har inte kommit ut kanske till sina föräldrar. Som jag sen tycker är lite synd om. Jag förstår att det kan vara svårt att komma ut till föräldrar. Men såklart så det är viktigt att komma ut till vänner lika mycket som till föräldrar. Men det är också ett viktigt steg att ta i det här. Att antingen komma ut eller sen kanske inte ha någon relation någonsin med sina föräldrar. Om den är annars dålig redan.
Mm. Hur var det för dig, Simon? Med familjen? Släktingar?
Jag skulle säga att det var bra. Det blev nog, mina föräldrar till exempel, de tog det väldigt bra och på något sätt så var de väl lite chockade. Eller jag tror att de hade förnekat det. Och jag tror att, eller det var så som min mamma sa, att vi har väl nog tänkt det, om jag minns rätt. Att vi har nog tänkt det, men vi har förnekat det. Vilket jag kan förstå.
Mm.
Och för så var det ju med mig också.
Mm.
Och det där... Men sen, vi diskuterade många gånger, vi har diskuterat det mycket. Det har varit gräl om saker och ting. Det har också varit stunder med familj och släkt där man har tyckt att ja, men ska vi prata om det här nu? Inte så. Och jag har kanske varit också ganska rabiat ibland att det ska pratas om det här. För att jag hade också själv så stort behov av att få prata om det då för min egen skull. Nu när jag pratar om det så är det kanske mera för andras skull.
Innan den här stunden i teaterhögskolan när du gjorde det liksom offentligt, eller hur man ska säga det. Fast det någon du hade pratat om den här saken med? En enda människa som visste om det?
Ingen visste om det.
Ingen.
Inte ens den här mannen som förgrep sig på mig. Han antog det förstås eftersom han gjorde så som han gjorde. Ja, faktiskt... Det var på inträdesproverna vid teaterhögskolan. Då frågade vår dåvarande professor där på teaterhögskolan. Det var en intervju då som var i det sista skedet, om jag nu kommer ihåg korrekt. Och då sa jag av någon anledning att jag har ju ingen partner, att jag lever ju ensam. Och jag vet inte hur det ordet kom in i mig då. Så jag vet inte om mitt undermedvetna börjar liksom att hallå. Och så säger min professor att är du homosexuell? Alltså, jag blev ju helt ställd. Ingen hade frågat det av mig. Någon hade antytt någon gång, men aldrig frågat det. Jag blev helt ställd. Jag satt bara och stirrade på honom och på den här lektorn. Och så säger jag, ja. Så det var första gången.
Ja.
Oj då.
Alltså, Jesus. Det var, och jag sa han att, ja men det får man vara. Det är inget... konstigt med det. Det där, och sen gick de vidare med sina frågor och jag var helt liksom att vad har jag sagt, vad har jag gjort? Och sen när det var klart och så gick jag ut dit i korridoren och jag bara grät.
Mm.
Min kurskamrat Pelle Heikkilä satt där utanför. Jag hoppade dit ner på golvet med huvudet i hans famn och bara grät. Och han bara, men gubben, vad är det? Och inte kunde jag ju berätta vad det var. Jag sa, det känns som att de har sett rakt igenom mig. Som var en metafor kan man ju säga då för det som det var. Och då, men efter det så bestämde jag, okej, jag har sagt det till dem. Men jag, de har tystnadsplikt, de kan inte säga det här åt någon. Så nu lockar jag på tillbaka. Och sen och jag hade bestämt mig för det. Så då började jag ju ljuga och hitta på och säga att jag är asexuell. Men sen kom jag ut på teaterhögskolan ungefär ett drygt år efter att jag hade börjat studera där. Mm. Och då pratade vi ju mycket om sexualitet där och... Och mina kurskamrater där, de var ju helt ljuvliga för de drog, sa nu ska vi fara på DTM, alltså den där nattklubben, gay-nattklubben och där var vi och jag fick se allt möjligt och det var liksom en ny värld som öppnade sig för mig. Mm. Och Pelle Heikkilä, minns jag en gång, han satt armen runt mig när vi stod och tittade på folk som dansade, så sa han, titta Simon, här är Gud närvarande. För han visste ju, jag var ju kristen då. Nu är jag mera en andlig agnostiker, men han visste hur tron var viktig för mig. Jag bara grät. Jag har gråtit mycket i min utkomstprocess och det är bra, man ska gråta.
Hur är det med dig, William? Har du haft någon så här gråtperioder under?
Okej. Gråt, det är ett ämne som jag har svårt med, alltså jag har. Sen, jag tror att det här har också en del av det här att göra med att jag har mycket förtryckt liksom, mina känslor. Att jag tror att jag har först under den här senaste hösten så har jag börjat liksom, kunna ännu mer liksom, utveckla mig själv och faktiskt kunna gråta och släppa loss olika personliga lås som jag har. Och själv har jag inte haft någon gråtperiod. Jag tror att jag har mer haft en sån där, liksom, före har jag haft en stor ångest och mörk. Inte mörk period, men en lite deppig period. Sen när det har bara liksom jag har bara släppt loss så har det liksom bara blivit glädje. Men jag har inte uttryckt det med gråt som då Simon här. Men jag tror att jag är på väg här så småningom. En sån där efterkick, tror jag. Mm. Att det kommer.
Det kommer om det måste komma. Ja. Eller om det behövs.
Ja. Liksom. Och det är hela tiden samtidigt som jag arbetar med allt möjligt liksom... Mina andra mentala lås som jag har också tryckt in, det finns en hel del, tror jag. Så jag tror att det är liksom lättare för varje lås. Och liksom, jag tror att det kanske kommer snart någon dag då jag kanske bara sitter och gråter.
Jag känner igen det där. Att man är låst i sina känslor. Jag var också länge, det är svårt att... För man låser ju inte bara som sagt en sak, utan du låser ju allt möjligt.
Yep.
Så att det där, men nu har jag nog ganska lätt för att gråta också, tycker jag. Kanske skratta också, vara förbannad, det är viktigt. Att vara arg, det är hälsosamt. Ja. Så att alla möjliga saker får man. Och vara sexuell är också viktigt. Ja.
Alltså, viktiga saker för oss människor, att kunna leva ett normalt, ett vanligt liv.
Att vara människa.
Att vara människa. Och ni har gått den hårdare vägen. Än oss bortkämda heterosexuella som sitter här och inte behöver... Nej, men jag menar inte... Vet, förstår men mig fel när jag säger det, men...
Nej, men absolut.
Men det är så viktigt att förstå andra människor och se utanför från sin egen vinkel. Ja. För vi är så fokuserade på oss själva och har svårt att liksom se det här. Så det är en otroligt viktig grej.
Skicka inga brev, ni som lyssnar på det här, som är negativa saker. Jag tar gärna emot stöd och uppbackning, det behöver jag. Men skicka inte brev om att du kan bli botad eller Jesus gråta för dig. För det har jag fått. Jag har fått brev hemskickade till Mele per e-post. Så jag har en hemlig adress numera. Därför att det har funnits sådana som har skickat sådant strunt till mig. Som faktiskt, om en människa mår dåligt, får den att... Det kan vara den sista droppen för att du ska hoppa över
kanten.
Så att skicka ingenting som är... Det får ni hålla för er själva. Men gärna positiva och stöttande ord. Det tycker jag om.
Absolut. Det skulle människor allmänt också kunna fundera på. Skriv inte något negativt där på nätet och på kommentarsfälten. Varför?
Och sen om man inte vet, liksom, om man inte har den där förståelsen för saken, så då tycker jag man ska fråga liksom, när blir utbildad.
Ja.
Hej, jättestort tack William Fagerström och tack. Simon Heger för att ni var här och talade om de här jätteviktiga sakerna. Och det,
fortfarande aktuella sakerna.
Ja, verkligen. Vi ska prata ända tills man inte behöver komma ut
mer. Men vad man mer pratar? Vad ska vi göra sen? Har vi inte mera jobb?
Ja, vi hittar nya problem.
Ja, det finns det alltid. Tusen tack till er. Det här var jätteintressant.
Tack. Det var trevligt.
Det var jättefint att få vara här.
Ni har alltså lyssnat på Efter Nio tillsammans med Sonja Kailasari och med mig Mårten Svartström. Och vi är som vanligt tillbaka nästa vecka.
Ja, hej då.
Hej.